Precis, alldeles riktigt. Första gången jag är här på Falketorp. Lite av en skam, men jag bara blottade redan från början så här nu. Det har bara inte blivit. Men det är jätteglad att vara här. Daniel Borg heter jag. Och kanske någon sitter här och undrar, men inte han en sån där Larsson? Så är jag det egentligen från början. Jag gifte mig i Borg, för de där Borg har ju bara tösar, annars kanske ni tänker. Och det stämmer ju också. Men numera är jag en Borg. Daniel Borg. Dale, kanske någon mer känner mig som. Det går bra vilket som. Bor tillsammans med mina barn och min fru, inte mina fruar, mitt barn. Håller rätt på det. I Österslöv utanför Kristianstad. Fru och barn är med här på lägret. Så de får ni träffa dem också. Jobbar till vardags som polis i Kristianstad. Ja, det var lite det, tror jag.
För ja. Tack Gud för att du har sänt hit Daniel. Jag ber att du med honom, besigna honom, ge honom din ande så att han kan förmedla ditt ord till oss. Jag ber i Jesu namn. Det blir också en paus i mitten någonstans när Daniel tycker det passar. Och då blir det en liten enklare fika. Så ser förmiddagen ut. Du har liksom, ja, du styr över den helt enkelt. Så varsågod.
Yes. Vi ser, ska jag trycka fram första gången för att få fram den här? Nej, det skulle jag inte. Då ska vi backa. Där börjar vi. Precis. Jag kan inte lägga upp någonting utan att kommentera. Den har följt med mig några år. Den här seriestrippen, den är från serien BC. Så kan man inte göra så riktigt längre. Det är en typisk sån här 80-tals, 90-talsserie liksom. Men jag vet inte om skaparen av den här har någon form av kristen koppling. Men det finns rätt så många så här serier med lite kristen antoning. Och den här har jag haft som tradition att försöka sprida på sociala medier på långfredagen de senaste åren. Och brukar få en lite fniss och skratt så. Men samtidigt så ligger det något väldigt fint. Lite förståelse då. Good Friday är det engelska uttrycket för långfredag. Det går ju lite, försvinner ju lite i den svenska översättningen med långfredag, men det heter Good Friday på engelska då. Och då frågar killen, eller så säger han att han gillar inte den bemärkelsen eller det namnet, Good Friday. Det kan inte vara något bra för att Jesus hängdes på ett kors den dagen. Och så säger kompisen där då, men om det var du som skulle hänga på det där korset och han frivilligt tog din plats, hur skulle du må då? Så säger han, Good. Och sen bara have a nice day och gå därifrån. Så att där är liksom lite poängen. Ja, den kan få vara där uppe en liten stund. Jag har redan hört lite fniss och skratt här under frukosten. Det är bra. Vi ska ha det roligt. Fram till 1969 så fanns det en lag som sa att på långfredagen så var det förbjudet för nöjesetablissemang och andra liksom trevligheter att ha öppet. Man skulle liksom inte ha roligt på långfredagen. Jag vet inte riktigt vem som var tillsynsmyndighet över det, men jag kan liksom se Ecclesiastikverket gå omkring i sina rockar och sina höga hattar och kolla och göra stickprov på olika ställen för att se så att ingen hade det för trevligt en dag för denna. Men där är vi inte. För det här är en bra dag eller en good Friday. För korset förändrar allt eller korset ändrar allt. Den här förmiddagen, jag ska berätta min poäng nästan lite redan här från början. Så kan man liksom ha den med sig, den sån här pedagogisk grej jag lärde mig. Och en gång i tiden så läste jag till lärare. Jag jobbade som det ett antal år innan jag blev polis. Och är det någonting jag tar med mig från hela lärarutbildningen så är det i princip att innan du säger det du ska säga ska du säga vad du ska säga. Så när du säger det så förstår alla vad det du säger. Och sen när du har sagt det så säger du det var det här jag sa. Så alla vet att de har hört rätt. Liksom. Så säger det jag ska säga innan jag säger det här nu så ni är med redan från början. Korset blir liksom som en form av underskrift från Gud. Och vad är det då liksom som man skriver under? Jo, ett avtal kan man säga, eller flera avtal, förbund som han sluter med människorna. Och vi kommer liksom se att anledningen till att korset är så centralt är för att det är Gud själv som upprättar de här förbunden. Vi kommer att titta lite på Abraham om en stund. Det är Gud själv som upprätthåller förbundet. Allt igenom hela gamla testamentet kommer göra ett par nedstick i olika gammaltestamentliga berättelser. Och det är framförallt Gud som helt på egen hand förbundet. Den här mörka kvällen på Golgata som vi sjöng om innan. Ingenting av det här kommer an på oss. Det är fantastiskt. Vi ska samla oss en liten inbön här. Herre, jag ber att du ska komma över oss den här stunden. Du ska komma hit och vara närvarande. Jag ber att dina ord ska få vara verksamma. Det är det jag ska tala, att du ska förbereda hjärtan att få ta emot precis det du har bestämt för det hjärtat här under förmiddagen. Herre. Kom med din heliga närvaro. Precis så som vi får läsa om att du är närvarande fysiskt på flera ställen, så ber vi om din närvaro här idag och resten av läget. Amen. Det var religionslektion på skolan där jag jobbade. Det börjar bli några år sedan nu. Och det var så här veckan innan påsk. Och jag skulle egentligen ha planeringstimme, men så var det en lärare som var sjuk, så jag fick hoppa in på kort varsel och prata med 7-8-åringarna om påskens budskap. På kort varsel, vad gör man? Jo, vi försökte ha ett litet samtal där med eleverna. Vad är egentligen påsken? Vi pratade om Jesus, att han föddes och att det är därför vi firar jul. Vi pratade om Jesu verksamhet och vi pratade till slut också om att Jesus dog. Och barnen hade precis varit på påskvandring i kyrkan, så de var väl kunniga om Petrus förnekelse, som ni kommer få höra lite mer om här senare ikväll. Det var tuppar som gol 3 gånger och Jesus red in på en åsna till stan. Och alla hade liksom stått ut med vägen och kastat sina kläder på honom, och barnen fattade inte riktigt varför de gjorde så. Men det hade de hört. Vi hamnade framför Pilatus. Och jag frågade, varför ville folket att Jesus skulle dö? Vad hade Jesus gjort för att förtjäna döden? Alla barnen svarade med en mun att han hade inte gjort någonting. Det var en liten flicka som fyllde i det, att han hade varit snäll hela tiden. Och en annan kille som gick en del i kyrkan med sina föräldrar, han räckte upp handen och så sa han att Jesus hade gjort under. Och folket lyssnade på honom. Och det var därför som prästerna och politikerna var avundsjuka. Så frågade jag honom, vad är då ett under för någonting? Så tittade han på mig som jag var dum i huvudet. Så sa han, du vet, sådana där omöjliga saker. Jesus gör omöjliga saker. Jag ska komma tillbaka till det om en stund. Så kom vi då fram till korset. Och jag frågade vad ett kors var. Underförstått ville jag ju få fram då att det var ett avrättningsredskap. Ett sätt att döda folk på. Men barnen var inte riktigt där, utan de svarade pliktskyldigt att det är 2 brädor i form av ett kors. Det var en symbol för kristendomen. Och så kom det från killen då som talade om undret innan. Så sa han, korset räddar människor. 8 år gammal, huvudet på spiken. Korset räddar människor. Det börjar bli några år sedan nu, men jag har ofta haft med det citatet, den här lilla berättelsen, när jag har pratat och tänkt kring påsken. Så mycket klokskap det kan ligga i en liten 8-årings ord. Jesu död på korset får markera slutet på det gamla förbundet, men också liksom övergången eller starten på det nya förbund som Gud sluter med oss människor. Jesu död blev liksom som Guds underskrift. Men för att förstå vidden av det, så tänkte jag att vi ska stanna upp rätt så mycket inför det gamla förbundet då, gamla testamentets berättelse. Det som liksom Jesus fick slutföra när han med kraft uttalar orden, det är fullbordat. Så lite som ett ramverk här över förmiddagen, så tänkte jag att vi ska utgå från Hebreerbrevet, 6:e kapitel, inte hela kapitlet, utan de 7 sista verserna. Vers 13-20. När Gud gav löftet till Abraham svor han vid sig själv, eftersom han inte hade någon högre att svära vid. Han sa, jag ska rikligt välsigna dig och rikligt föröka dig. Så fick Abraham efter tålmodig väntan vad Gud hade lovat. Människor svär vid den som är högre än dem själva, och eden blir en bekräftelse som gör slut på alla invändningar. När Gud ännu klarare ville visa för löftets arvingar hur orubbligt hans beslut är, bekräftade han det med en ed. Så skulle vi genom 2 orubbliga uttalanden, där Gud omöjligt kan ljuga, få en kraftig uppmuntran. Vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp vi har framför oss. Detta hopp har vi som ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förhänget. Dit gick Jesus in och öppnade vägen för oss när han blev överste präst för evigt på samma sätt som Melkisedek. Ska bena upp den här texten lite, inte riktigt hoppa ner på alla uttryck och ord, men det får vara lite ramen då. Vi brukar prata om förbund nästan som synonym med avtal, i alla fall när jag pratar i konfasammanhang. Och det blir kanske då med våra 2024 glasögon på. Och ja, det är ju när vi skriver avtal till höger och vänster, ibland abonnemang brukar man väl kalla dem nu för tiden, det är mobiler och det är Netflix och det är det ena, och vi går in i en överenskommelse med exempelvis då Netflix eller Vimla eller Telenor eller Telia eller vem vi har. Vi går in och så säger vi att jag lovar att betala den här summan och ni lovar att leverera den här tjänsten till mig. Och slutar ni leverera tjänsten så slutar jag betala, och slutar jag betala så slutar ni att leverera tjänsten. Vi är liksom lika parter i det här avtalet, kan man säga. Och sättet som man går in i det här då, det är att sätta sin underskrift på någonting. Underskriften indikerar liksom att jag går in juridiskt med hela mig i det som har liksom skrivits i det här avtalet. Det högre vi svär vid, faktiskt som bibelordet pratar om här, det blir ju en svensk, det blir den svenska lagen, alltså avtalslagen, som vi underkastar oss i det svenska samhället. Vi går in i det här och då är det här som gäller. Någonting högre, någonting utanför oss själva som vi hänvisar till. Detsamma gäller egentligen om vi lovar någonting mellan två olika personer. Lovar eller frågar jag om jag får låna någonting. Och så säger jag, men jag lovar att lämna tillbaka det helt igen. Så får ju den som ska låna ut någonting, om det är en bil eller det är vad det är när vi lånar av varandra. Liksom. Den får ju värdera om han eller hon vill tro på mig. Tro att jag kan hålla det som jag utger mig för att lova. Liksom. Jag går in med mitt förtroendekapital som vi har byggt upp i vår relation. Återigen, jag får hänvisa till någonting utanför mig själv, förtroendekapitalet. Med Gud så är det annorlunda. Gud har ingen, för det första ingen like att ingå avtal med. Han har heller inget högre att svära vid. Men vi har flera löften ändå genom hela Gamla testamentet. Och förbundet, som vi kanske lite slarvigt kallar det i Gamla testamentet, är ju egentligen en hel serie olika förbund sammanlänkade med varandra. Men ja, av enkelhetsskäl så fortsätter jag kalla det bara förbundet. Första stället vi ska dyka ner på då. Här har vi. Första Mosebok kapitel 12. Det är Gud som kallar Abraham. Han som senare ska byta namn till Abraham. Herren sa det till Abraham. Gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Tänk att få den kallelsen från Gud. Jag tittade på en predikan på YouTube. Jag tänkte ett tag jag skulle försöka göra något liknande, men jag är så dålig skådespelare. Då gick pastorn upp, det var en amerikansk predikan, så gick han upp så här och så började han prata om någonting. Sen ringde hans telefon. Och så säger han bara så här. Det var Gud. Jag ska flytta från det här landet. Och så gjorde han liksom en grej av att hur det bara kom liksom så här abrupt att Abraham bara, ja det här är Gud och jag ska göra som Gud säger. Men en kallelse att bara stå upp och gå från sitt land, från sin far till det land som Gud ska visa honom. Inte gå till, om jag hade blivit kallad och gå någonstans så hade jag förhoppningsvis i alla fall frågat, vad då Gud? Men Gud säger, gå till det land jag ska visa dig. Abraham gick. Och tre kapitel senare så kommer Gud till Abraham igen. Därefter kom Herrens ord till Abraham i en syn. Han sa det, var inte rädd Abraham. Jag är din sköld. Din lön ska bli mycket stor. Men Abraham sa det, Herre Gud, vad ska du ge mig? Jag går ju bort barnlös. Min arvinge till mitt hus är Eliezer från Damaskus. Och Abraham fortsatte, se mig har du inte gett någon avkomling. Så det blir en av mitt husfolk som ärver mig. Men Herrens ord kom till honom. Det är inte han som ska ärva dig. En som kommer från din egen kropp ska bli din arvinge. Sen förde han ut honom och sa, se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om du kan räkna dem. Och han sa till honom, så ska din avkomma bli. Och Abraham trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. Sen sa han till honom, Sen sa han till honom, jag är Herren som har fört dig ut från det kaldeiska ur för att ge dig detta land till arvedel. Här kommer löftena en gång igen om ett folk och att han ska bli en välsignelse och ett land. Abraham undrar såklart, nu kommer mänskligheten ändå här i Abraham. Så säger han, herregud, hur ska jag veta att jag kommer att ärva det? Hur ska jag veta? Det är väl en fullständigt naturlig respons. Då svarar Gud så här. Då sa han till honom, hämta åt mig en treårig kviga, en treårig get, en treårig bagge, en turturduva och en ung duva. Han hämtade alla dessa åt honom, styckade dem mitt itu och la styckena mot varandra. Men fåglarna styckade han inte. Här kan man ju undra vad i hela världen det som pågår. Gud sa åt honom att hämta några djur och Abraham gör mer än så. De här avtalen som vi skriver är ofta papper och penna och det är finstilt och det är allt möjligt som man måste vara juridiskt kunnig för att hänga med på. Det fungerade inte så på den här tiden i samhället. Det här är inte en skriftlig tid, det dokumenterades liksom inte saker och ting på papper. Så på den här tiden så agerar man ut avtal kan man säga. Så vad man gjorde helt enkelt är att man tar djur, en kviga, en get, en bagge och två duvor. Och så styckar man dem. Som Abraham säger så här, styckar dem mitt i tu och la styckarna mot varandra. Så man byggde helt enkelt en makaber, någon form av köttallé. Så här. Så. Och sen så står man här på denna sidan av de här djuren. Och så kommer man överens om någonting. De här parterna i det här avtalet. Och så tar man i hand på det. Nu har vi kommit överens vad det nu är. Man köper land av varandra eller vad det än är som man kunde göra på den här tiden. Kommer överens om. Och sen tar man i hand på den här sidan om djuren. Och sen går man emellan djuren så här. Och när man har kommit till andra sidan, då har man ingått det här avtalet med varandra. Väldigt visuellt, vad man egentligen gör, är att när man har kommit igenom den här allén så vänder man sig om och så tittar man på djuren och underförstått så säger man att om jag bryter mot det här avtalet så är det här som kommer hända med mig. Om du bryter mot det här avtalet så är det här som kommer att hända med dig. Vi läser faktiskt om det i Jeremia. Så står det så här. Jag ska utlämna de män som har överträtt mitt förbund och inte hållit orden i det förbund de slöt inför mig när de delade kalven i två stycken och gick mellan dem. Judafurstar och Jerusalems furstar, hovmännen och prästerna och allt folket i landet som gick mellan styckena av kalven, de ska utlämna åt deras fiender till de som vill ta deras liv. Och deras döda kroppar ska bli till föda åt himlens fåglar och markens djur. Vi hade nog färre avtalstvister på den här tiden. Vi hade nog varit lite mer noggranna att hålla oss till det som sägs i avtalen. Det var helt naturligt att göra det här för Abraham. Så han tog de här djuren, gjorde den här. Han märkte att nu ska Gud liksom lova mig någonting. Nu ska vi komma överens om någonting här. Så vad händer senare i första Mosebok 15? När solen hade gått ner och det blivit alldeles mörkt syntes en rykande ugn med en brinnande fackla som for fram mellan köttstyckena. På den dagen slöt Herren ett förbund med Abraham och sade, åt dina efterkommande ska jag ge detta land från Egyptens flod ända till den stora floden Eufrat. Kenisititernas, jag kan inte ens uttala alla de där, ni får läsa dem själva. En massa folkslags namn som är svåra att uttala. När solen gått ner och det blev alldeles mörkt syntes en rykande ugn och en brinnande fackla som for fram mellan köttstyckena. Den rykande ugnen, eller ordet som används här har jag läst, röken. Och elden från den brinnande facklan, det är samma ord som används om Gud när Mose går upp på Sinai. Där vi läser att hela Sinai berg täcktes av rök för Herren hade stigit ner på berget i eld. Vi har också samma ord när folket leds genom öknen i de här två pelarna. En av eld och en av moln står det i våra översättningar men ordet är rök. Så röken och elden här är tecknet liksom att det här är Gud, verkligen Gud som i fysisk form är nere och gör ett besök hos Abraham. Abraham får äran att ha Gud på besök. Det är Gud själv som går där mellan djurhalvorna. Och det är Gud som själv går där mellan djurhalvorna. Kommer ni ihåg när man slöt ett avtal? Man kom överens om någonting på ena sidan, man tog i hand och man gick tillsammans genom köttstyckena. För att visa att här går vi in i det här båda två. Den av oss som bryter mot det här avtalet, må det hända det här med mig. Abraham går aldrig mellan köttstyckena. Abraham går inte i allén. Det är bara Gud som går genom allén. Gud lovar helt utan mänsklig motprestation. Bara det faktum att Gud var där, alltså den som var så pass mycket högre i avtal, det är helt otänkbart på den här tiden. Kungar och furstar och andra slöt ju avtal med liksom vanligt folk lite nu och då i historien. Men det var väldigt sällan som själva kungen eller själva fursten var den som tog i hand, utan då sände han någon representant för sig att jag är här och representerar kungen eller fursten eller hövdingen eller vem det nu var som ingick det här avtalet. Och så gick man i avtal då i kungens namn. Kungen nedlät sig inte till att gå in i några avtal och gå mellan några djurhalvor med vanligt folk. Men Gud är inte som kungar och furstar. Gud själv går mellan djurhalvorna. Och Gud själv går själv mellan djurhalvorna. Så vad Gud egentligen säger är, han går där, så han säger, om jag bryter mot det här avtalet, må det här hända med mig. Och så säger han, om ni bryter, eftersom Abraham i det här fallet var representant för folket. Om ni bryter mot det här avtalet, så må det här hända med mig. Vad var nu löftena? Jo, jag ska göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna den som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. Och i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Så detta är svaret på Abrahams fråga. Hur kan jag veta? Hur kan jag veta att det här kommer hålla? Gud svarar genom att i handling säga, jag tar straffet. Jag ska låta min kropp sargas. Jag ska välsigna dig, även om det betyder att jag kommer dö. Eftersom Gud ännu klarare ville visa för dem som skulle ärva det som var utlovat hur orubbligt hans beslut är, bekräftade han sitt löfte med en ed, läste vi. Vad har vi löftet? Kom ihåg det med eden, jag kommer dit. För vad författaren av Hebreerbrevet syftar till här är berättelsen om Abraham och Isak. Vi spolar fram några år, för nu ska vi dyka in i en ny berättelse om Abrahams liv. Abraham, han var 75 år när Gud kom till honom. Han fick löftet om att bli fader till ett stort folk. Han var barnlös. Ni kan historien om Sara som log och det här. Det går ju liksom inte. Vi är för gamla för att få barn och allt det här. Men Abraham trodde och lydde. För när Isak föddes så var ju Abraham runt 100. Då hade han gått i 25 år med det här löftet. Tänk att vänta på något i 25 år. Och så händer följande. En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Han sa till honom, Abraham. Han svarade, ja, här är jag. Då sa han, ta din son Isak, din enda son som du älskar, och gå till Moria land och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag ska visa dig. Finns de som reagerar rätt så starkt på det här och tänker att det här är någon form av tecken på att Gud är för barnoffer. Eller helt enkelt sadistiskt test av Abraham. Och i varje rationell faders huvud måste reaktionen ha blivit att det här är en helt bestialisk, en sjuk uppmaning. Det kan inte komma från Gud. Men så tänker ju inte Abraham, vi som vet vad som händer längre fram, att han faktiskt börjar genomföra det här. Så han måste inte ha tänkt så. Han backar liksom inte ur. Om Abraham hade trott att han hörde gå in i ditt tält och döda din fru Sara, så har jag läst att då är de flesta teologer, eller alla teologer, överens om att det hade han nekat. Det går ju emot Guds ord. Det måste ha varit någon hallucination han hade fått där. Så kan ju inte Gud säga. Han hade helt enkelt inte lytt den uppmaningen om han hade trott att det var det han hörde. Men nu verkar han ändå lyda. Och här finns en kulturell förförståelse som är nog svår att greppa med våra västerländska individualistiska eller individcentrerade glasögon. Jag läste lite och fick det förklarat för mig där genom att den här världsbilden, eller kanske framförallt samhällssynen som rådde på den här tiden, har en helt annan grundtanke än vad vi är vana vid idag. Vi är ju rätt så mycket för vår egen väl och ve. Vi funderar på vår egen framtid, min karriär, mina förutsättningar att komma någonstans i livet, och varje person, jag vill uppfostra mina barn att bli någonting, att de ska bli sina egna, ska bli starka individer. Och det är ju inget fel i det i sig, men det var inte så man funderade, och det är inte så tankegångarna gick i kulturen på den här tiden. Den här var det mer familjens väl och framgång. Familjen var liksom högre än individen. Vi behöver inte resa så hemskt långt söderut i Europa för att se att mycket av det här med familjetanken och vikten av liksom familjen och familjesammanhållningen lever ju kvar på ett helt annat sätt än vad den gör hos oss nordeuropeer. Den förstfödde i varje familj blev ju då familjens framtid. Det var han som skulle ärva allt, rubb och stubb. Det fanns liksom ingen arvslag om att fördela upp arv och vem som har rätt till den avlidnes tillgången. Det är lätt att tro att man då skulle kunna se det som att den förstfödde skulle vara mer älskad. Men det är inte det det handlar om. Det var bara så att det var den förstfödde som förde familjeheden vidare. Hela familjens hopp låg liksom centrerat i den förstfödde. Vi läste ju till och med tidigare, Abraham säger det själv, att han är barnlös. Så slaven Eliezer från Damaskus skulle bli arvtagare till hela Abrahams hus om Abraham skulle förbli barnlös. Gud säger det själv också på flera ställen i Gamla testamentet, att alla förstfödda tillhör mig. Det var en del liksom i förståelsen att allting, hela jorden och allt vad därpå är, tillhör Herren. Så genom att ge förstlingen till Herren av allting så helgades allting. Det står stipulerat att förstlingen och kor, får, getter, det offrade man till Gud. Allt annat, förvisso lite senare genom Mose, blev det här uppskrivet, men man fick liksom lösa ut det genom en form av pengaoffer då, genom betalning. Betalningen för en förstfödd människa var 5 siklar. Det ska tydligen vara ungefär en halv årslön på den tiden. Vi kan fortfarande tycka att det här är helt konstigt i vår västerländska individualiserade kontext, men fullständigt normalt och inget att höja ögonbrynen på den här tiden. Det fanns liksom en skuld till Gud som låg över varje familj. Att den förstfödde ägdes av Gud. Så när nu Gud kommer till Abraham och säger att du ska offra din son, så ber han honom inte att gå iväg och mörda sitt barn i något form av absurd lojalitetstest. Abraham måste ha uppfattat det här som att nu kommer Gud för att driva in den här skulden. Nu skulle den betalas. Isaks liv låg ju sedan födseln i Guds händer. Så det som nu skulle ske var ju, hur hjärtskärande det än må vara, helt rättvist. Men Abraham måste ändå ha tänkt på det här löftet som han fick. Hur går Guds rättvisa ihop med Guds löfte? Hur ska Gud kunna vara rättvis i den här fyrkantigheten att han har rätt att ta Isaks liv, eller Isaks liv till honom, men också infria löftena om de fantastiska saker som skulle ske genom Abrahams avkomma från hans egen kropp som vi läste. Tidigt nästa morgon sadlade Abraham sin åsna och tog med 2 av sina tjänare och sin son Isak Sen han huggit ved till brännoffer gav han sig iväg mot platsen dit Gud hade sagt åt honom att gå. På tredje dagen lyfte Abraham blicken och fick se platsen på avstånd. Han sa då till sina tjänare, stanna här med åsnan. Jag och pojken går dit bort för att tillbe. Sen kommer vi tillbaka till er. Abraham tog veden till brännoffret och lade den på sin son Isak. Själv tog han elden och kniven och de gick båda tillsammans. Isak sa till sin far Abraham, far, han svarade, jag är här min son. Han sa, vi har eld och ved, men var är lammet till brännoffret? Abraham svarade, Gud kommer att utse åt sig lammet till brännoffer min son. Så fortsatte de sin vandring tillsammans. Vet inte om det är faders hjärtat i mig, men det verkar vara en märkbart tagen Abraham vi läser. Och det är ju ändå förståeligt. Han kan förstå, han kan se den här rättvisan hur mycket som helst, men pappahjärtat i honom måste ju hålla på att slitas i 1000 bitar. Han måste ha bett i tystnad, må Gud förse oss med ett lamm så att mitt lilla lamm kan få slippa. Och det liksom skiner igenom i vad han sa här till sina tjänare. Vers 5. Stanna här med åsnan. Jag och pojken går dit bort för att tillbe. Sen kommer vi tillbaka till er. Han hoppas så innerligt på Gud att det här ska få en lösning. Att Isak inte ska behöva dö. Abraham lät sen Isak bära veden medan han själv tog elden och kniven. Alla farliga saker där den vuxne. Vi har varit på scouter nu i veckan så vi har lärt oss det. Och så ser vi ömheten i Abraham. Isak sa till sin far, far, han svarade, jag är här min son. Vi har eld och ved, men var är lammet till brännoffret? Gud kommer att utse åt sig lammet till brännoffret min son. Och så fortsatte de tillsammans. När de kom fram till den plats som Gud hade sagt till Abraham byggde han ett altare där och gjorde i ordning veden. Sen band han sin son Isak och la honom på altaret ovanpå veden. Abraham räckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son. Här bryter vårt västerländska tänkande in igen. Eller ja, kanske inte du och jag som vet hur det här går. Spoiler alert. Och vi kanske känner oss liksom någonstans inlästa och bekväma i det här med offer och hela konceptet med synd och leder till död och lamm som dör på synd och så vidare. Men en vanlig invändning från icke-kristna eller ännu inte kristna är ju okej, okay, ni kristna, det är synd, Guds vilja och synd, fine, så, och det blir ju en skuld, fine. Men Gud kan väl bara förlåta den synden då? Det ska väl, det borde inte vara så svårt. Tim Keller, han svarar så här i en predikan på det ämnet. Han menar att bara förlåta en skuld rakt av är omöjligt. Och han säger att en skuld kan inte förlåtas utan betalning. Så ta några exempel här. Ur ett psykologiskt perspektiv. Om någon skulle såra dig. Verkligen, verkligen såra dig. Om det är fysiskt eller psykiskt eller hur. Det spelar egentligen ingen roll. Men någon har sårat eller kränkt dig riktigt ordentligt. Någon har gjort fel mot dig. Då uppstår det en skuld. En barriär. Och då har du, menar Keller, två val. Man kan antingen reagera, som jag tror de flesta. Den som gjorde det ska betala. På ett eller annat vis. Men han ska betala. Och först då återställs relationen. Alternativ två är att du förlåter personen. Men om man gör det, om man väljer den vägen, så betyder det att varje gång du tänker en ond tanke om den här personen så avstår du. Varje gång du skulle vilja bara slå till den här personen, om det är någon som är i din närhet rätt så ofta, så avstår du. Varje gång du skulle vilja tala illa inför andra om den här personen så avstår du. Det här är jättesvårt, men över tid kommer du se att din ilska och vrede mot den här personen kommer avta. Och varför då? Jo, för att du betalar skulden. Du gör jobbet. Det var det psykologiska planet. Det är egentligen samma sak i det sociologiska, om inte ur ett samhällsperspektiv. Om vi har en person som begår ett grovt brott något hemskt, mord, våldtäkt, någonting riktigt hemskt. Antingen får den här personen ta straffet och därmed betala av sin skuld mot samhället. Men om vi skulle ha en domare som skulle säga att det verkar som att den här personen har ångrat sig så att han eller hon får gå fri. Ja, då får samhället betala på flera plan. Vi har brottsoffer som har blivit utsatta för någonting hemskt. Deras liv skulle vara att anses som mindre värt, att det var inte så farligt att utsätta dem för de här grejerna. De får betala. Samhället får betala för att antingen så fortsätter kanske den här personen att göra likadant flera gånger. Eller så är det andra som ser att det är tydligen fritt fram att göra det här. Så då gör vi samma sak. Någon måste betala, menar Keller. Och han menar att om vi kan se det med vår liksom jordiska, bristande, moraliska kompass så är detta ännu tydligare ur Guds perspektiv. Gud skapade oss. Han upprätthåller oss. Han älskar oss. Vi borde i allt älska honom och leva för honom. Men det gör vi inte. Vi lever inte så som vi ska. Vi syndar. Vi borde behandla vår nästa som oss själva. Men det gör vi inte. Det finns den här skulden som ska betalas. Och Gud har liksom rätt att kräva in den. Men i sista sekunden så går Gud in och säger: Abraham, stopp. Då ropade Herrens ängel till honom från himlen: Abraham, Abraham. Han svarade: jag är här. Då sa han: lyft inte din hand mot pojken och gör inte något mot honom. Nu vet jag att du fruktar Gud, när du inte ens har undanhållit din enda son. Abraham såg sig omkring och fick då syn på en bagge bakom sig som hade fastnat med hornen i ett snor. Abraham gick dit och tog baggen och offrade den som brännoffer istället för sin son. Och Abraham kallade platsen Herren förser. Nu kommer löftet och eden. Balla till den där 6:17 igen. Vi läser vidare i texten. Jag svär vid mig själv. Herrens ängel ropade igen till Abraham från himlen: jag svär vid mig själv, säger Herren. Har vi eden? Jag svär vid mig själv. Eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig din enda son, ska jag, i löftet, välsigna dig rikligt och göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand. Och din avkomma ska inta sina fienders portar. I din avkomma ska jordens alla folk bli välsignade, därför att du lyssnade till min röst. Och vad hände med löftet? Abraham blev stamfar till det judiska folket som senare via Isak, Jakob och Josef, eller kanske rättare sagt hans bröder, hamnade i Egypten. Så check på de talrika skarorna. Vi läste också att de skulle få ett land. Men när de hamnade i Egypten så blev de det som slavar. Så ingen check på den än. Och så var det där med att i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Nu har ni suttit länge. Så vi kör en cliffhanger där. Det är 1,5 timme till lunch. Ja, men det är väl rätt så lagom. Nu tittar jag här borta. Ett återsamling 11 då. Ja. Kör vi på det?